Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Vi närmar oss avsnitt nummer 50 med stormsteg. Och vi vill jättegärna ha din feedback på hur vi kan bli ännu bättre och hur vi kan utvecklas. Är det någonting speciellt du vill höra? Någonting som vi ska lyfta? Gäster som du vill höra? Hör av dig till oss på info@dmgeducation.se. Vi svarar på allt vi får in. Gäst idag är Samuel Arvidsson, Commercial Director på Universal Music. Vi kommer prata mycket om vikten av utbildning, att vara nyfiken, lära sig och utveckla sig. Och vi kommer också prata om trender och framtid i musikbranschen. Vi kör! Samuel Arvidsson, varmt välkommen till podden.
Tack så jättemycket, tack för att jag har fått komma hit.
Är det bra?
Ja, men det är bra. Jag har haft en dag full av möten och uppspelningar av ny musik som kommer att släppas de närmaste veckorna. Så att, men det är kul. Det är en kul blandning mellan både och prata om lite mer teoretiska frågor och det vi faktiskt håller på med, musiken.
Grymt. Jag noterade att du har en Capitol Records t-shirt på dig.
Ja, men vet du vad? Det är inte ofta jag har merch kläder på mig, men när jag liksom stod hemma och så tog jag bara typ det som jag översett, eftersom det är varmt.
Ja, ja.
Och jag kände att nu tar jag den här. Ja. Och då hade jag faktiskt lite glömt bort att jag skulle liksom hit och kanske eventuellt ta ett foto i samband med det här. Så att ett önskemål som ingen kommer att lyssna på är att jag får ta på mig någonting annat. Men nu är vi här och nu har jag på mig det här, så att nu kör vi.
Nej, jag tycker ni är stencool. Torsdag mitt i veckan är det ju nu. Mm. Och hur har du startat dagen?
Hur jag startar dagen? Jag gör ju alltid frukost åt min fru och min dotter. Så att hon får det vanliga. Ägg, vattenmeloner, färskpressad juice und so weiter. Och min dotter kräver chorizo till frukost.
Chorizo av allt?
Ja, hon vill ha chorizo.
Aha.
Och jag själv tog lite yoghurt och ett ägg.
Ja.
Men sen så alltså jag brukar ofta vakna liksom, jag vaknar ganska tidigt och jag vaknar av mig själv, så jag brukar liksom svara på lite mejl och kolla WhatsApp innan, alltså inte appen WhatsApp utan jag brukar kolla liksom vad händer i världen.
Ja.
Så att jag drar väl av lite Washington Post och lite New York Times och lite DN och lite sånt innan jag liksom går upp och ger frukost åt folk.
Ja, cool. Och när är du på kontoret?
I vanliga fall så försöker jag vara där kring 8:15-9.
Mm. Och alla dagar ser ungefär likadana ut, eller är det beroende på vecka?
Nej, de ser. Jag hämtar på dagis 3 dagar i veckan.
Mm.
Och jag i princip lämnar nästan varje dag. Så att så här, starten och början på dagen när man har barn, för er som har det, de blir ju lite, alltså de är ju väldigt lika. Men det som händer emellan, det är ju varierande såklart. Och vi lever ju i en, det går ju väldigt bra för Universal och jag tror att det går bra även för andra skivbolag. Men vi har väldigt mycket att göra och vi har väldigt mycket släpp och Sverige är fortsatt en marknad som man tittar mycket på. Så det är ju mycket folk som kommer in och vi har mycket artister som flyger ut härifrån. Och det präglar ju också dagarna.
Mm.
Men det är jätteroligt.
Härligt. Och du är ju som sagt på Universal Music idag.
Ja.
Och din titel är, eller du jobbar som Commercial Director.
Precis.
Vad betyder det rent konkret för den som inte riktigt är insatt?
Jag skulle säga att traditionellt sett så har en Commercial Director jobbat dels med den fysiska försäljningen, den digitala försäljningen och strategic marketing. Det är så jag har sett en sån roll. Men sen är det kanske också lite så att med mer erfarenhet och att folk känner en, så får man också börja plocka lite som man vill. Okej, men vad vill du göra? Alltså, om du kommer hit, vad vill du göra? Och det är ju den frågan som Per och Jocke har ställt till mig. Så, men vad tycker du verkar spännande och vad ligger i linje med vad vi behöver hjälp med?
Men, för du kommer ju från en bakgrund, alltså inom musikbranschen, ganska lång bakgrund ändå. Du har varit på alltså skivbolagssidan, ja, om man kallar det för det. Eller musikbolag som det kallas nu då. Mer, ja. BMG, Sony, Warner,
EMI
och nu Universal. Ja. Så du har ju varit på liksom de största. Har det varit, alltså har du haft någon sån här bakgrundstänk att du alltid strävar att move on på något sätt?
Nej, men det både ja och nej. Jag tror att det gäller att ha det där i rätt takt och att också inte förhasta sig och veta när man egentligen bör liksom gå vidare. Och om jag tittar på mina tidigare år så var det mycket så här, ah, det händer inget, det går inte framåt. Vadå, jag är redo för nästa steg, helt ärligt, det var jag ju inte. Liksom. Så att, och det är ju klart, det är ju en individuell fråga, men jag tycker man blir en bättre anställd om man blir riktigt bra på någonting. Man behöver den här domänkunskapen som ingen kan slå dig på fingrarna på. Ett absolut krav tycker jag är att man blir väldigt duktig på en grej. Och det blir man ofta om man har sysslat med någonting i ett par år. Och i mitt fall så var det radio. Jag började ju i skivbranschen när jag var 25, men hade innan dess 4,5 års erfarenhet av reklambyrå. Så min bakgrund egentligen är ju branding, varumärkesutveckling, byråvärlden. Men jag kan ju säga att jag tycker jag har tre domäner, vilket jag är väldigt glad över att jag har. Dels så har jag varumärkesbiten, så att jag har en förståelse för hur de strukturer och de ramar som man rör sig inom mina marknadsföring. Sen har jag även jobbat på radiosidan på bolag, vilket gör att jag har en förståelse för hur radio fungerar och hur man kan jobba med dem och hur man bygger upp en långsiktig strategi kring det. Och sen har jag under de senaste 10 åren delvis exklusivt men också i delar utav det här arbetet jobbat med Spotify, Apple, YouTube och så vidare. Både på internationell nivå eller på global nivå men även på lokal nivå i ett operativt bolag. Så att jag har haft en väldigt tur där att jag har kunnat få den bredden.
Mm. För är du en sån person som ofta söker nya utmaningar så att nu kan jag det här, nästa grej. Eller nu har jag lärt mig det här, nästa grej.
Det är en jättebra fråga. Jag känner mig ganska normal på det sättet. Men sanningen är att jag kanske inte är det. Men jag tittar lite på vilka delar som jag har erfarenhet i och som jag tycker att jag besitter någon slags edge inom. Och dels så har jag både en erfarenhet och tror att jag kan föra någonting till bordet vad det gäller musik. Jag har en erfarenhet inom business kan man väl säga. Och det är klart att kan du få ihop en kvadrant mellan konsten, om du kan leva mellan konsten och Excel-arket, vilket jag har gjort under hela min egentligen karriär. Därför att radiojobbet på ett skivbolag är ju väldigt musikfokuserat. Du måste sälja musiken. Så att du måste vara med, du måste ha passion för musiken. Men du sitter också med listorna, du sitter också med och jag har även den här säljbakgrunden. Så jag har både Excel-arket skulle man kunna säga och jag har också en erfarenhet inom konsten utav branschen. Mm. Sen har jag också tänkt liksom tanken kring utbildningen som vi säkert kommer att komma in på framöver, inte för att jag vet exakt vad du kommer att fråga, men där jag också har sagt att jag vill vara i gränslandet mellan den akademiska världen och näringslivet. Mm. Så att jag känner att jag har en kvadrant mellan konsten, Excel-arket, den akademiska världen och näringslivet som jag har just nu och har haft under de senaste 5 åren. Och det är 5-6 åren. Men det är ju ingenting som kom dag ett. Men det är någonting som jag aktivt har strävat efter att kunna få ha de 4 delarna i mitt yrkesverksamma liv.
Mm. Det har varit någonting du har tänkt på hela vägen. Liksom, ända från start att det här är en målsättning jag har eller en vision. Att jag ska ändå ha ett ben i varje.
Jag har insett att för att jag ska kunna vara så bra som möjligt på jobbet så måste jag även ligga med ett relativt högt liksom, kunskapsintag. Mm. Och då är det den akademiska världen och självstudier och att ändå försöka ha ett ben i den världen är viktigt för att kunna hålla tempo på kunskapsinhämtningen. Men jag vet också att jag kan inte riktigt motivera mig att bara lära mig för att jag ska lära mig. Det måste finnas någon praktisk användning för det. Mm. Och det är därför den här kombinationen tycker jag är viktig. Den är viktig för mig att jag kan få göra båda.
Mm. För jag tycker, så här, du pratar om det här med att bli bra på någonting också, ens domäner. Mm. Att det är svårt att själv inse när man blir bra på någonting.
Mm.
Att man behöver andra. För att jag kan själv uppleva att när man liksom, jag kan inte riktigt det här, att man tycker det själv. Men att någon annan säger att, men fan, du är ju grym på det här. Hur tror du att man bör liksom tänka där? Än att bara liksom sträva efter högre och högre och högre. Att man någonstans bör inse att, men nu är jag faktiskt expert inom det här domänet.
Ja, men då, jag tycker faktiskt att man kan sätta en tidslinje på det.
Mm.
Att om man tittar så som jag har lärt mig, och jag tror att det ligger någonting i det, att, för jag har hört det från flera, att under det första året så är de flesta inte en speciellt lönsam affär för en arbetsgivare. Det här handlar inte om att man liksom inte är nytta, det är inte det. Men jag försöker liksom beskriva så att, säga, att man är inte så duktig på sin position som man skulle kunna vara. Men sen efter typ ett och ett halvt år, då börjar man liksom svänga om och då börjar man förse bolaget med värde. Så att, och då kan man tänka sig, okay, för att man då ska liksom kunna ge sin arbetsgivare värde, då tror jag att man måste stanna ett jobb i mellan 2,5 och 3,5 år. Jag tycker kanske inte att man ska stanna längre. Och när, då tycker jag att någonstans kring 3-årsstrecket, då bör man nog fundera på så här, okay, vad är nästa steg, vad är nästa utmaning.
Mm.
Men ofta är det ju så att folk, jag har haft förmånen att jobba med väldigt många människor, och ofta så får man ju så här frågan, och så här, men nu kan jag det här, mm, nu vill jag gå vidare.
Mm.
Och då kan jag, då vet jag att om jag frågar dem om 1,5 år, om de tyckte när de sa det här till mig, om de var speciellt bra på sitt jobb, så har jag i 100% av fallen inte någon som tyckte att de var speciellt bra på sitt jobb.
Nej.
Man har ofta inte så bra koll, och det är okej. Och jag säger inte ens att man ska vara medveten om det, men människor med erfarenhet har ofta ett annat perspektiv och kan se dels vad du har, det tycker jag är viktigt. Man tittar på, vad har du faktiskt åstadkommit? Man måste också börja ställa sig frågan, så här, men du har en hel del kvar att lära. Och som en diskussion som jag faktiskt hade idag med en kollega, att väldigt ofta så handlar det om att bygga relationer som också är långvariga. Alltså, gå ut och ta en öl på krogen. Jag har ingenting emot det. Det kan säkert vara jättetrevligt. Det är inte just min grej. Men det finns människor som tycker att det är roligt och meningsfullt. Men när du ska bygga relationer som ska hålla i 5, 10, 15, 20, 25 år.
Mm.
Då är det en annan typ av relationsskapande som bygger mycket mer på förtroende. Vem du är som person. Att du kör ett rent spel. Att du har trust hos folk.
Mm.
Och det är ingenting du bygger på ett halvår. Du bygger inte ens på ett år. Det är ju liksom, ni måste gemensamt gå på några törnar. Ni måste bråka några gånger per år. Alltså det är ingenting som man bygger liksom på en eftermiddag. Och du kommer ju bli riktigt, riktigt bra på ditt jobb när du både kan använda dig själv fullt ut och ditt nätverk.
Mm.
Du har ingen nätverk. Du har ingen nätverk internt på ett bolag på ett halvår. Jag kan lova att du har mer utav ett nätverk efter 2 år än ett halvår. Och bara där, bara på den korta tiden så, och då förstår man människor som har 5-10 års erfarenhet utav ett bolag eller en bransch, att de kan åstadkomma väldigt mycket mer och lösa andra typer av problem som har ett högre värde för bolaget än om du har jobbat i 3 månader.
Mm.
Så att det där perspektivet kan man behöva hjälp med att förstå.
Men också, jag tänker så här, ja, men det är ett verktyg, tidslinjeverktyget. Mm. Men också blanda det med mätbara mål.
Ja.
Och förstå att, jag vet inte, om man är chef då till exempel och har anställda, att föra den diskussionen kring att, all right, vi sätter upp mål för att vi vill nå hit, eller du vill nå hit, och blanda med den personen i fråga att sätta sina egna mål, för att då lättare kunna förstå att när man kommer dit att jag kommer komma ännu högre, eller när man har kommit ännu högre, och förstå att successivt att man lär sig och att man man blir bättre på det man tar sig an hela tiden. Ja. Än om att man liksom inte alls sätter mål.
Nej, men, och det är bra att du säger det. Ofta är ju de här målen ganska tradiga. Mm. Det är så här, ja, ibland är målet att du måste göra det här i 8 månader till. Mm. Men sen, jag kan bara gå till mig själv. Jag kommer ihåg när jag började på BMG. Och jag började på radio. Och jag tog över efter Daniel Breitholtz på den tjänsten. Och Niklas Ekstedt, liksom, God bless him, tog sig an mig. Och tyckte väl efter några månader så att liksom, jävla snorvalp liksom. Han tog in Niklas Blockert. Och de två var väl inte, ja, men du vet, de sa vad de tyckte. Det var liksom varannan vecka så tyckte de att jag var liksom, då sa de väl att typ, nu får du fan ta och skärpa dig. Mm. Och så jag fick en, så jag tyckte ju att jag var kung efter 3 månader. Det är ju liksom inte det, men jag var ju inte det. Och så bra som jag blev efter 2 år med den skolningen, det var inte så att de tyckte att jag var någon lätt liksom, de tänkte nog, eller Niklas tänkte nog ganska ofta så här, vad fan är det här? Mm. Men de trodde på mig och de lät mig liksom hålla på. Varför det? För att jag levererade bra resultat. Men jag fick en hård coachning och det var en mycket hårdare skola än vad jag tror många andra får. Men det, jag tror att jag behövde den. Mm. Sen så var det, på något sätt så träffade jag Hasse Breitholtz. För jag kom i ett läge att jag bara såhär, men varför går det inte framåt liksom? Så han tog emot mig på sitt kontor på Skeppsbron, på MTG-kontoret där, och min fråga var väl egentligen såhär, men hur kommer man utomlands? Så jag ställde massor frågor. Han tycker fortfarande att jag ställer för mycket frågor och att han aldrig blir av med mig, men det han gjorde var ju att måla upp en bild av lite kring hur erfarenhet funkar och sen också hur man kommer utomlands. Mm. Jag menar, om Niklas hjälpte mig väldigt mycket i de tidiga åren med att utveckla det som vi i det här samtalet kallar för domänkunskap, så tror jag att Hasse hjälpte mig att förstå lite andra nivåer i företaget och också så här, hur funkar det när man ska åka utomlands. Och sen så tog det, jag tror det var lite tur fram och tillbaka och det var lite som hände och Sony och BMG slog sig ihop och lite så här. Men där sa jag till Per Sundin när jag började på Sony och BMG att jag kan tänka mig att göra radio ungefär ett år till, men sen behöver vi hitta någonting annat. Och han bara, men fine. Och så började jag då komma in på Digital Sales. Jag jobbade mycket med Birgitta Bokström som nu är på Warner. Och därifrån, jag hade också Johan Söderfors på, som är på Spotify som chef. Och från där så fick jag ett jobb i London. Mycket på grund av mitt egna initiativ och driv såklart. Det var ju liksom, jag fick göra det själv. Mm. Men Hasse hade ju lärt mig hur man skulle göra och hur man kunde tänka. Jag har ju haft väldigt många runt om mig över tid som har knuffat mig rätt, men också haft ganska liksom kort koppel att liksom shape up. Mm. Så att på det sättet har jag haft, jag har ju också fått jobba under väldigt mycket olika duktiga människor, alltså allt från Lisa Öhman till Birgitta till Per till Johan till Niklas, alltså hur många som helst. Och jag menar, jag kan säga att bara efter ett par månader på BMG så om det var veckor så var det ju liksom, jag var ju nästan på väg att åka ut. Och då förbarmade sig Filip Wilén och Micke Hagerman som nu är på Sony och typ förlät mig för att jag hade gjort bort mig inför en av deras artister. Och jag fick fortsatt förtroende. Mm. Så att som du hör, det är ju inte, i mitt fall har det varit väldigt många som har varit inblandade i att det har gått bra.
Mm. Men det känns som att då, det är ju en av faktorerna också i så fall. Ja. Att man får jobba under flera personer, man får jobba på olika arbetssätt, olika arbetsplatser. Ja. Du samlar ju erfarenheter därifrån. Ja. Och även, precis som du sa, du trodde att du var liksom kung på det efter 3 månader. Ja. Då insåg du ju att du inte var det. Eller du insåg ju inte att du inte var det då, antar jag.
Det kom väl senare att du har förstått att du inte var det.
Nej,
jag insåg ju det liksom efter ett par år att det där var inte...
Ja, men precis. Ja. Och det är ju det. Erfarenheten har du ju samlat på dig. Och nu har du säkert liksom tänkt att jag är inte bäst på det här. Jag kommer... ju mer jag jobbar med det, ju bättre kommer jag bli. Så att om 3 år kommer jag bli bättre än vad jag är idag till och med.
Ja, nej men min mentor tycker att hon hoppas att jag ska kunna vara någorlunda bra när jag är 45.
Ja.
Och det är ju en bit kvar, så jag har ju liksom... Men det är också så här att liksom hitta perspektiv och liksom, och framförallt som jag väldigt mycket gör är att Jag lyssnar och lär väldigt mycket från andra. Mm. Och det kan vara allt ifrån ett samtal som jag har med Jocke eller ett samtal som jag har med Charlie eller med Saki eller med Amanda eller Corinne eller vem det nu kan vara. Jag ser liksom ingen riktigt sån här begränsning. Utan jag tror att det finns väldigt många som kan lära mig väldigt mycket.
Mm.
Men en sak som nog faktiskt nu när vi sitter här, jag försöker alltid att plocka upp saker som jag känner att det är bra idé.
Mm.
Och det har ju tjänat mig väl.
Mm. Jag tänkte vi ska gå in lite på utbildning mer nu då. Du har ju dels utbildat dig själv ganska mycket, eller hur? Vi pratade om det tidigare. Är det något som alltid liksom har varit givet, eller har det vuxit fram mer och mer att det är, men det är klart jag ska utbilda mig?
Nej, alltså det är, man kan väl säga så här att självstudierna tog väl fart när jag var 14-15 inom marketing framförallt. Och sen var det ett stort glapp, men sen så började jag på en byrå som heter Next. Och där fanns det en ledning som var smarta pålästa.
Mm.
Och det här var strax innan, det här var liksom i liksom sista 2 åren av dotcom liksom lyftet som och de läste liksom det här Red Herring, Fast Company, Wired och jag köpte väldigt mycket tidningar vid den tidpunkten, så jag köpte dels det och läste och lärde mig mer. Och men sen läste man ju även så här Harper's Bazaar eller Veckorevyn eller, alltså så här, jag ser ingen skillnad på dem. För mig är det lika intressant att läsa Women's Wear Daily som att läsa Wired. Nu kanske jag inte läser någon av dem, men rent principiellt. Men jag har alltid varit provutbildning därför att det har legat väldigt både självstudier och formell. Men sen handlar det också om tillfälle och att det måste komma rätt. Och när jag var i London så ville jag gå någon kurs på London School of Economics, och det fick jag nej på från arbetsgivaren, för de tyckte men du får inte ta ut av din arbetstid, vilket jag inte skulle göra. Typ skulle åka typ en timme tidigare 2 dagar i veckan, två gånger i veckan i 10 veckor liksom.
Mm.
Men sen öppnades ett tillfälle i samband med EMI och Warner/Universal sammanslagningar, och då åkte jag iväg till USA och studerade på Harvard, Wharton och Berkeley.
Just det.
Och då gick jag även en kurs på handel samtidigt.
Mm. Känner du att du har haft nytta av det här i din karriär också?
Ja, det är ju en perspektiv på att det finns en väldigt stor värld, och det finns många duktiga företag, och det finns väldigt mycket duktiga människor. Briljant idéer behöver inte komma liksom någon specifik stans ifrån. Jag vet att jag satt och lyssnade på någon utläggning om ett gasföretag i Peru, där man skulle komma på en lösning på hur man kunde lösa något, de var på väg mot konkurs. Och den briljantaste idén kom från en kamerunsk liksom kille som inte såg mycket ut från världen, som bara levererade världens bästa svar. Så frågade honom efteråt så här, ja, alltså skitbra svar. För det satt en del duktiga människor i den klassen. Och han bara, jag bara tänkte att det här kunde vara en bra idé. Jag tänkte att man kunde lösa det på det här sättet.
Mm.
Jag hade aldrig kommit på den lösningen. Och det är ofta, så du får ju perspektiv, och du får även komma i kontakt med andra branscher. Och apropå det här med långsiktighet, att Det var ett case som handlade om en nationalisering utav ett oljeföretag i Argentina. Där liksom vi kallas i gruppen för vi som sålde schampo, alltså vi som inte höll på med riktiga saker. Typ olja, shipping, alltså det ansågs vara riktiga saker och vi andra ville på med schampo. Och då tyckte ju vi som höll på med schampo då att men vadå, det här är ju fullkomligt förkastligt. Mm. Argentinas stat går bara in och nationaliserar det här oljeföretaget. Medan de som höll på med riktiga grejer då, de var så här, nej men vadå, de har ju bara hållit på i 5 år liksom. Fan, vi har haft en relation med Shell i 130 år. Jag försöker säkra, du måste ta hand om liksom 30-åriga generationer ner i ditt land. Då kan du inte hålla på och jobba med såna här människor. Alltså helt annat perspektiv. Mm. Och det här är ju, det är nyttigt. Mm. För jag fick ju en helt annan idé om vad långsiktighet var för dem. För det var så här, 100, 130, 140 år. Mm. Det tyckte de, det är en meningsfull relation. En affärsrelation som ska hålla så länge.
Mm.
Och sen sitter vi och gnäller om liksom så här, Spotify delar inte den här låten på spellistan. Alltså förstår du, ja. Det är en annan värld.
Ja.
Den ena är inte bättre än den andra, men det hjälper att kunna få möta
just det perspektivet som du säger. Men sen, du har ju även, du är ju involverad själv att utbilda andra.
Ja, ja.
Du är ju bland annat involverad du är lärare på Berklee College of Music i Valencia.
Ja.
På deras Global Entertainment and Music Business Program.
Ja.
Och Handels,
ja,
här i Stockholm.
Mm.
Om man bara lite kortfattat berätta vad du lär ut, som vi börjar med Berklee.
Ja, men jag skulle säga att det är inom marknadsföring och egentligen alltså hur man släpper musik.
Mm.
Det är ganska, det är både högt och lågt i den, men framförallt det är en crash course på 12 lektioner i Valencia för masterstudenter. Det är klart, det är en del teori. Det här behöver ni kunna. Men sen är det ju en diskussion om hur fungerar det i verkligheten?
Mm.
För att som det är mycket mer slump och det är mycket mer tillfälligheter än vad man kanske tror.
Ja.
Och det behöver man kunna förhålla sig till. Men på Berklee så är det, jag skulle säga så här, det är en grundkurs i marknadsföring, promotion och skivsläpp.
Mm.
På handel så är det ju case-drivet och det kan ju vara allt ifrån att som hårborstar till smink till bank till, det är mycket bredare och där brukar jag ha mellan 5 till 8 case per termin som jag jobbar med.
Men det är kopplat liksom till alltså marknadsföring, att få ut produkter eller tjänster?
Ja, det skulle jag säga.
Ja.
Och framförallt att generera idéer och arbeta kring strategier som företag har inom specifika frågor.
Mm. Mm. Vad är roligast att lära ut då? Nu måste du vara ärlig.
Ja, men jag tycker båda ger väldigt mycket. Därför att det ena är ju att jag tror att det gäller alla människor, att om någon tvingar dig att ställa dig inför en grupp människor, nu ska du prata om the basics kring marknadsföring och hur man kan tänka kring olika teorier och modeller. Och sen försöka ta ut det till verkligen, alltså du blir ju bättre för du måste ställa och förklara det.
Mm.
Och det gör ju också att din tanke och dina ramar blir renare, man ska säga. Och ofta är det ju så att de här problemen som kommer upp i vardagen kan ibland lösas med att man kan ställa rätt frågor. Och det är ofta det som utbildningen handlar om, att man på ett oberoende sätt utan påverkan från andra ska kunna komma upp med lösningar som leder i en meningsfull riktning. Alltså annars är utbildningen helt värdelös. Det är ju det är inte egentligen det du lär dig på pappret som är, utan det är ramar, det är modeller, det är tankesätt, det är vart du kan hitta informationen och på något sätt kunna applicera dem i en vardag, också veta när man behöver stiga utanför dem.
Mm.
Och det är ju det som utbildningen ger. Och ska du dessutom ställa då och liksom lära ut det, då är klart att då blir man ändå lite bättre. Men på Handels, det är ju väldigt mycket en fråga om, så som jag upplever att de utmaningar som finns i den här typen av arbeten är inom persondynamik.
Mm.
De svarar inte. De säger att de ska göra det här. Nu har vi tänkt så här. Alltså det är ofta inte själva det arbetet som syns på ett pappret som jag tycker är liksom utmaningen, utan det är ofta så här, det är ofta de här, okej, ni som grupp, hur funkar ni ihop?
Mm.
Hur funkar ni med kunden? Mm. Jag menar, om ni kliver in på Alfa Laval och det är en helt ny chef, hur kommer han eller hon att vara gentemot er jämfört med om du pratar med människor som är ute till dig 25 år? Det är antagligen lite skillnad. Så att där tycker jag mer att det är intressant utifrån ett interpersonellt perspektiv, medan det andra kanske är bättre ur ett teoretiskt perspektiv.
Men det blir mycket psykologi, kommunikation, alltså att anpassa kanske budskapet i fråga till en mottagare, både i kommunikation, i marknadsföring, i allt sådär. Och förstå sig på, och där kommer ju omvärldsbiten in också, att förstå sig på omvärlden.
Ja.
Och ha en bredare uppfattning om det för att få en uppfattning om hur man då själv ska kommunicera ett budskap eller en presentation eller vad det än må vara.
Ja.
Så det måste ju gynnas i det stora hela. Men vad är det svåraste med att lära ut, tycker du?
Jag tycker inte det är så svårt. Jag tycker däremot att det är svårare inte att liksom... Det är väl just så här att... Få elever att förstå skillnad mellan vad de har lärt sig på skolbänken och hur det faktiskt fungerar. Och där kommer ju ofta människor in. Alltså, du skickar över ett förslag eller en idé, de svarar inte. Ja, men det kan ju bero på lite olika skäl. Ett, de har inte sett det. Två, de tyckte en idé var så dålig så de var inte ens värd att svara på det. Tre, de har sett det men de har glömt att svara för det kom in någonting annat. Fyra, de förstår inte vad du har skrivit. Alltså det finns ju en mängd såna här frågor.
Mm.
Och det är därför jag tror att alltså, om man förstår komplexiteten och man då tror jag att alltså, i mänskliga interaktioner att väldigt få människor är ju onda. Jag menar, det är klart att de kan vara inkompetenta, men inte heller som vanligt. Ofta så beror det på att de inte agerar exakt rationellt. Det beror ju på att de har saker omkring dem som gör att de inte kan agera rationellt. Och man ska ju veta att de flesta människor tycker själva att de agerar rationellt.
Mm.
Men återigen, för att komma tillbaka till det här med långsiktiga relationer. Om man hela tiden går på vad det där mejlet säger eller vad de säger eller vad de inte säger och titta bortom det och titta på människan och liksom, då blir det lite lättare.
Mm.
För annars blir man ju helt galen. Folk kan ju säga och göra precis vad som helst. Men det gäller att kunna titta bortom det.
Mm.
Och det gäller både i det lilla grupparbetet men även i relationer alltså i professionella relationer som ska sträckas över längre tid.
Om du får se lite dig själv utifrån då?
Mm.
Vad är dina styrkor som lärare? Eller som utlärare?
Ja, men jag kan säga att vad jag tycker är viktigt. Jag tycker det är viktigt att man både pratar om det teoretiska och sina praktiska erfarenheter. Ja, men ibland kan jag säga så här funkar det i teorin, men i praktiken så gör det inte det.
Mm.
Återigen, väldigt många... Jag tror att ju mer erfarenhet man har, desto mindre rationellt ser man världen, för man förstår att ja, men hur sker till exempel befordringen och företaget ut? Ja, de är ju inte helt rationella alltid, och framförallt inte för de ter sig ju rationellt för den som fattar beslutet, att jag hade bara de här två att välja på och den här tackade nej, då hade jag bara den här kvar.
Mm.
Det skulle kunna vara så. Medan man kanske i en annan del av organisationen ser inte alls förstår hur man kunde komma till den här slutsatsen. Och där tror jag också erfarenhet hjälper, för att det gör ju också att man blir mindre och mindre överraskad, och man förstår att liksom, det går inte alltid som man vill, och det är inte alltid rationellt, och det är inte alltid den bästa som får ett jobb, utan det kan vara andra saker som bidrar. Och kan man lära ut det och förstå det om man kan diskutera sådana saker i under en lektion, men också kanske titta på deras egna fördomar och diskutera dem på ett konstruktivt sätt, då tror jag att man kan få, det är så jag väljer att göra det.
Mm.
För jag tycker om man kan blanda ihop de komponenterna, då kan det bli en bra diskussion.
Mm. Och vad tycker du om utbildningsalternativen som finns idag? för de som vill jobba i branschen och vi begränsar det dit bara?
Jag tror att vi är på väg åt rätt håll. Om jag tittar på de utbildningar som är musikrelaterade som jag har varit mer eller mindre inblandad i och kanske har föreläst på, så märker jag så här, det går åt rätt håll. Och jag tycker de är viktiga därför att det visar på att man har ett genuint intresse. Alltså att vi har hur många som helst som söker oss som bara, jag gillar musik. Ja, men vad har du faktiskt gjort för att visa att du försöker förstå den verklighet som vi och våra artister lever i? Jag menar, har man gått en gitarrkurs på en folkhögskola i Ingemansland, då blir det lite så här, okej, men har man däremot kanske ansträngt sig och vill ha ett jobb inom businessdelen, då kanske man behöver komplettera den utbildningen. Har man däremot gått någon av de musikutbildningar som finns, då har man i alla fall visat att man vill ha lite, att man har lite skin in the game. Jag har offrat någonting för att jag vill göra det här. Sen är det väl så att människors kapacitet och förmåga är ju inte kopplat till utbildningen. Alltså det, jag kan inte direkt säga att utbildningen är det som har avgjort hur någon har lyckats på arbetsplatsen. Men det är biljetten in. Utan sen när du börjar att jobba på ditt första jobb eller på en ny arbetsplats, då måste du leverera.
Mm.
Och det har ju en del människor en väldigt bra kapacitet att kunna göra och andra har det mindre.
Mm. Och som du är inne på det här med att fortsätta utbilda sig. Alltså självstudierna efter det för att inte nästa ska komma och replacea dig.
Ja, nej, men, och så är det ju att idag är det ju så att du måste kunna vara expert på det du håller på med. Och jag tycker man kan nästan se det så här att om man bortser från när du är ute med dina kollegor och de dunkar i ryggen och tar en öl ihop och lyssnar de på dig. Tar de dina råd? Läs om dina förslag. Blir det som du föreslår? Alltså inom exakt det här området som du kanske jobbar med.
Mm.
Ja, men då anses du säkert ha ett gott renommé. Folk litar på och har förtroende för din yrkeskunskap. Har du inte det, ja, men då tror jag att då behöver man nog fila på det lite.
Mm.
Men där tror jag att det är lätt att glömma bort. Så här. Folk tycker du är jättetrevlig, men de kanske inte respekterar yrkesmässigt. Och det är det här som... Det är också ibland så att när du märker att Lisa här är bättre än Kalle, ja, men till slut så får ju Lisa ditt jobb. Det är ju liksom om inte du steppar upp. Jag tycker inte man ska känna en stress inför det. För det är ju också en möjlighet, då är det ju liksom, det är väldigt tydliga regler. Att det är ju inte på något sätt att det finns regler någonstans bortlåsta någonstans i ett konstigt bergrum i ett annat land. Regeln är ganska enkelt. Om du är riktigt bra på det du gör, om du kan tävla på både svensk och internationell nivå inom din expertis, ja, då har du ett jobb. Mm. Kan du inte det? Nej, då finns det en risk för att det kommer någon annan.
Måste du step it up? Men vad tycker du om, jag tänker så här, nät, alltså internet, gratisutbildningar, YouTube-kanaler, kan man lära sig mycket därifrån? Alltså som utbildningsplattformar, går det att liksom vidareutbilda sig om man har den här grunden då till exempel, men för att hänga med?
Jag tror att idag så är det så att kunskap är demokratiserat, den finns överallt och den finns överallt att hämta. Det är ju inte så att så här, idag är det ju inte så att du behöver nödvändigtvis flytta från Hedemora till Stockholm med allt vad det innebär för att du ska kunna ta till dig kunskap. Men det sitter ju också hos den enskilda individen att de verkligen vill och att de verkligen lyssnar på det som sägs.
Mm.
Sen tycker jag också att vara vetgirig, det är ju en livsinställning. Att vara nyfiken är en livsinställning. Och de flesta som jag träffar vill ju hävda att de är nyfikna och de är vetgiriga och de vill alltid lära sig nytt. Sanningen är ju att det är ytterst få som är det. Eller de kanske gör det på något annat sätt än så. Men ofta märker ju det i hur de utvecklar sitt yrke. Att de var väldigt pålästa inför intervjun. Och sen kom de in och sen ska de liksom omsätta det här till en verklighet. Och också förbättra sig själva.
Mm.
Och de är ju alltid efterfrågade.
Mm. Jag tänkte vi ska gå in lite mer på framtid. Du gillar ju framtid. Teknik och framtid, eller hur?
Ja, kanske.
Ja, men jag har ju varit på ditt kontor på, och vi har snackat lite. Och jag har ju sett din tavla som du har där.
Ja.
Med x antal uppradade, kan man kalla det trender, trendspaningar?
Ja, just det. Ja, det var i början på att du måste varit här då.
Ja, men exakt. Ja. Berätta lite om det. Vad var det för någonting?
Nej, men jag tror ju inte framtiden i stora drag är så mystisk liksom. Jag tror inte det är någonting som man bara så har i huvudet, eller jag har det i alla fall inte i huvudet. Utan, och jag kan inte liksom bara pang, det är det här som kommer hända. Men jag tror att om man sätter sig ner och funderar lite på vad det är som man tror kommer hända framöver, då tror jag att man kan komma ganska rätt.
Mm.
Det är klart att då gäller det att förstå kanske lite olika dimensioner, men jag tror att alla människor kan vara bra på att sia om framtiden om man bara ger sig själv tid.
Mm.
Om man lägger ifrån sig mobiltelefonen och tar fram ett papper och en penna och så säger man så här, men vad tror jag kommer hända i framtiden? Då tror jag att man ska bli överraskad över att man faktiskt är ganska bra på det. Men det går nog inte om man liksom ska kolla i mobiltelefonen och så ringer och så kommer någon in i rummet och det går nog inte. Utan jag tror att man måste så här landa lite i, ja, men vad är det egentligen som håller på att hända? Vad är det jag pratar, vad är det som händer i det rummet och de rummen jag befinner mig i?
Mm.
Och hur går diskussionerna?
Mm.
Då tror jag att alla kan vara bra framtidsspanare.
Men då kräver det också att man är lite up to date, liksom. Var uppdaterad kring vad som händer och du är påläst kring nyheter, teknik. Alltså man förstår sig på det för att kunna själv tänka de banorna.
Ja, men det är ju. Men jag tror inte man ska överdriva svårigheten.
Nej.
Däremot så tror jag att för mig, jag tycker sånt är, för det första tycker jag att sånt är viktigt.
Mm.
Det är, och sen kan man ha fel. Alltså det är nästan inte poängen om du har rätt eller fel. Men sen tror jag också att det är förvånansvärt få gånger du har fel om du verkligen sätter dig ner och funderar.
Mm.
Men och om jag skulle, jag tror jag skulle kunna ta vilken människa som helst och så skulle jag kunna fråga lite så här, men vad tror du om det här och vad tror du om det här? Och, alltså du måste ju jobba lite med det, men tror du att man kan komma ganska långt.
Mm.
Och utifrån det kan man ju börja planera resurser.
Exakt.
Vilken personal behöver, vilka typer av projekt vill vi göra? Har jag pengar till det? Behöver jag gå till chefen och be om mer? Alltså, men jag brukar en gång i halvåret, två, tre gånger per år, sätta mig ner och fundera på vad är det som händer nu?
Mm.
Nu har jag förmånen också dels ha massor med fantastiska kollegor som ger mig input. Så, och sen har jag elever och sen så läste jag väl en del. Och sen har jag också förmånen att prata med väldigt många externt.
Mm.
Alltså allt från Spotify till radio till Google till Facebook till möten hela tiden. Och det är klart att då får du ju en uppfattning.
Mm. Och du var ju, eller ni beställde ett projekt.
Ja,
från våra studenter.
Ja, det gjorde vi.
En projektbeställning kopplat till voice control.
Ja, precis.
Röststyrning.
Ja.
Vad, om vi bara går in på det lite grann, hur tror du att det kommer påverka musik kortfattat? Eller hur vi söker på musik?
Ja, men det är klart att röst är en odiskutabel trend framöver. Jag tror inte att min dotter som inte fokuserar haft kommer att använda Google sökruta, om jag säger så. Men sen är det som har liksom varit, det som är drivande är ju att den är device-driven. Alltså det måste komma in produkter på marknaden som är lätta att använda. Och faktum är väl att Apple Siri inte riktigt är där. Och Googles assistant har inte riktigt lanserat och vi har Apple och lite så här. Så att att det kommer att komma, det är ju ställt utom allt rimligt tvivel. Men jag tycker det finns, liksom, det finns flera lager som man kan diskutera. Dels så är det ju musik discovery och hur det kommer att fungera. Men också hur vi som konsumenter, de förväntningar vi kommer att ha, de val vi kommer att göra, de valen vi kan göra. Och också musikkonsumtion. För det är klart att om man tittar på Spotify så har ju den tilltalat en del av befolkningen som har ett visst beteendemönster Det är ofta ganska unga människor som har vissa genrer de lyssnar mer eller mindre på. Men det är klart att om du då byter till mer passiva lyssnare som kanske inte riktigt vet vad de vill ha, det är en högre liksom price point, det är inte bara en mobil utan det här är en ytterligare utgift. Det används till ett mycket, mycket mer lean back upplevelse. Ja, men det är klart att då kommer någonting annat att hända med musiken.
Mm.
Så att, jag menar, vi ser ju med stor tillförsikt med den här typen av nya devices som kommer in på marknaden. Vi tror att det kommer att bredda upp mycket och vi tror att det kommer komma in nya konsumenter på marknaden som tidigare kanske inte har haft en tjänst som har funkat för dem.
Mm.
För eftersom det har krävt mycket mer att de är mycket mer engagerade. Så att jag tror att vi har en stark konkurrent till radio framöver i de här nya plattformarna och apparaterna. Man ska säga.
Devices är sanna.
Devices är sanna.
Overall, ser du några tydliga yrkesroller eller arbetsroller i framtiden? Alltså, eller framtiden, i musikbranschen framöver?
Ta fram,
eller områden.
Ja, ta fram bra musik är ju självklart alltid en, det är ju en evergreen kan man säga. Det är ju, finns ju alltid ett behov av det. Sen tycker jag, om man ska sätta någon rubrik, alltså driva consumer engagement. Alltså hur får de att vilja agera och bli engagerade kring din och din artists musik.
Mm.
Och veta vilka spakar man kan dra på och vilka effekter de har.
Mm.
Och sen är det väl insight data, det är ju lite uttjatat men vi har fortfarande väldigt mycket jobb kvar där. Jag skulle säga det är väl de tre som, om du bara så här skulle fråga mig just idag.
Mm.
Men jag menar, den viktigaste avdelningen på skivbolaget förutom A&R-avdelningen, det är väl royalty-utbetalningar. Och det kan jag ingenting om, så att jag fortsätter att kämpa där jag sitter.
Finns det någonting du önskar att du hade fått tips om när du var ung där och trodde att du var master över radio efter 3 månader? Ett tips som någon hade bara, Samuel?
Jag tror så här, att det största problemet i alla karriärer är alltid dig själv. Det är klart att du kan alltid ha en, liksom en chef som är helt dum i huvudet. Det är klart att du kan ha kollegor som sätter krokben för dig, men ytterst så är du, din kunskap, din attityd och du själv, det är du som är problemet.
Mm.
Och det är du som måste, och det är ditt förhållande till hur du reagerar och hur du väljer att se på saker som kommer göra hela skillnaden. Jag tror att när jag var yngre så tänkte jag mycket att det var någon annan. Det är fel på någon annan.
Ja.
Det är någon annan som inte förstår. Och säg inte att så här, det behövde inte vara fel i ett enskilt fall, men i det stora hela så var det inte det som var problemet, utan det var ju jag själv.
Mm.
Och jag skulle inte vilja liksom utesluta att det är så idag heller. Alltså, mina förtjänster och svagare sidor beror på mig själv. Det beror ju inte på vem jag har som chef eller vilka jag har som kollegor eller egentligen vilka problem som kommer på mitt bord, utan det är hur jag hanterar det. Och det är klart att det är ofta väldigt jobbigt att se det på det sättet, för att det är, självbedrägeri är ju väldigt vanligt. Men det är avgörande att kunna titta bortom det.
Mm.
Sen kan man ha tur och det kan gå bra och det kan gå snabbt och det kan gå långsamt, men att tro att det är någon annan, det önskar jag att jag hade insett tidigare.
Du ska få en fråga från föregående gäst, Revin Babban.
Nej.
Jo då, känner ju Revin.
Ja, jag känner ju Revin. Ja. Nu kommer hon ställa en skitjobbig fråga.
Hon visste ju inte att det var du, så att, vi får se. Men hon undrar ju då, hur kan vi förbättra oss som professionella managers? Känner vi att vi är där idag som industri? Om inte, vad behöver vi göra för att bli bättre?
Ja, men det är en jättebra fråga. Jag tror framförallt att den stora utmaningen för managers idag är att instinktivt kunna tänka globalt. Att kunna tänka hur behöver man se på det här projektet ur ett större perspektiv. Ofta är det så att du lanserar ju, du kanske har en huvudmarknad som du jobbar på, men du behöver även tänka hur det kommer att spela ut internationellt. Det är det ena. Det andra är att kunna knyta väldigt bra meningsfulla samarbeten med allt från liksom Coca-Cola till Vodafone till att kunna förstå det. Men sen också förstå vad det är man är bra på och vad man inte är bra på. Återigen, lära känna sig själv. Om man har det och om man har en bra instinkt kring liksom consumer engagement. Om man, om man har de här bitarna plus consumer engagement och att man har en bra, jag kallar det för instinkt, för det är nästan inte kunskap utan det är någonting annat, man liksom instinktivt förstår ungefär vad det är som grej. Då tror jag nog att man kan komma längre.
Så. Bra svar. Och avslutningsvis ska du få ställa en fråga till nästa gäst.
Vilket är det största misstag som du har gjort och vad lärde du på det?
Bra, kort koncist. Grymt, Samuel. Tack för nice samtal.
Tack själv, jättetrevligt att vara här.
Nu ska vi ta den där bilden med Capital-tröjan.
Okej, vad härligt.